I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Så där, du sitter i Huddinge Hill eller i Huddinge Tippen, vad är man någonstans?
Du, det där sista kan du glömma.
Det här ska bli ett jävligt intressant samtal och det här är lite boxningshistoria. Jag sitter här med Leif Karlsson, Sveriges mest framgångsrika tränare genom boxningshistorien nästan, ska man säga.
Ja, det är andra som säger.
Ja, men jag säger det. Ja. Och hävdar med min tränare också. Mm. Men det är OS-medaljer, du har varit i titel, du har varit i liksom ringhörnan i hur många VM-fighter som helst. Du har till och med varit i ringhörnan när någon har mött Tyson, eller hur?
Ja, Håkan Brock.
Just det, han mötte Tyson i...
Tysons sista amatörmatch.
Okej. Okay. Och han mötte Håkan då?
Ja, eller? Håkan.
Visste ni vem han var då, Tyson? Eller?
Jag hade sett han...
Vi kan säga att du var Lansås coach då.
Ja, ja.
Och så var det Lansås, ja. Så Tammerfors, ja. Var en jättestor turnering.
Ja, visst. Och jag sa till Håkan, den där köttfärsen, han vill bara in och kurras med dig.
Ja.
Och Håkan var ju 2 meter lång. Va, så.
Men vad tänkte ni? Han måste ha varit rätt ung då, runt 17.
Han var, jag tror han bara var 17 år.
Ja.
Men han kom in och vevade, vet du. Och Håkan sa i rondpausen... Den jäken, han vill fightas ordentligt. Det ska han få smaka på skånskt blod. Uh-huh. Men det blev annat blod istället.
Men han gick tiden ut då, Håkan?
Ja, det gjorde han.
Och det var en rätt tuff fight.
Ja, det var det. Men du vet, Tyson var ju ung där. Då.
Uh-huh.
Man tänkte, det kommer en kaxig amerikan här. Bara, det var ju inte ovanligt precis. Men, han var ju bra.
Men kunde du se då när du såg honom där... Att det där är det liksom den blivande,
ja, alltså,
inte bara världsmästaren, utan det här är ju liksom en av de bästa tungviktarna genom historien.
Ja, nej, men man sitter ju fantasi att titta på Rocky Marciano och de här tillbaks, och det fanns ju ingen backväxel på honom, utan han bara gick framåt och så ung.
Ja.
Så att någonting sa att han kommer att gå långt.
Hur hårt träffade han Håkan, måste jag?
Ja, Håkan klarade sig rätt på ett spräckt ögonbryn bara, men han tog tiden ut.
Ja. Håkan har ju knockat den gången också, eller hur?
Ja, men det var ju...
Vi ska berätta om hur stor... Jag har ju sparrat med Håkan en gång. Han är 2 meter, måste han
vara. Ja.
Och vad vägde han?
Bäst var han på 99 kilo.
Ja, men när jag sparrade med han hade armar som mina lår.
Ja,
han var helt sjukt.
Ja.
Fan vad stor han var.
Ja, det
Men åter, vi börjar från början. När började du boxa, Leffe?
Ska vi se här. 58 var fotbolls-VM. Det var innan 56 någonting började.
Och då var ju boxningen, det var ju en jättestor sport i Sverige. Den är inte lika stor idag.
Nej. Den var ju jättestor då. Vi hade ju boxning i Eriksdalshallen varje måndag. Varje första måndagen i månaden var det boxningar.
Och det var alltid fullt.
Fullt med folk. Och så fanns det ju då gubbar som drog Lennart Risberg till exempel. Det var ju slutsålt flera dagar innan.
Lennart var, för er som inte vet, han är en av Sveriges bästa boxare genom tiderna. Problemet var ögonbrynen där. Han kom ju upp, han var ju topp 10 rankad i mellanvikt. Men kom upp och så sprack ögonbrynen.
Alltid.
Det är ju det där med boxning. Det räcker inte med att man är tekniskt. Det räcker inte med att man kan ta stryk. Du måste också... Det är som Roland Tigen Eriksson som var samtida med mig. Som var en fantastisk boxare. Och jag vet att jag sparrade med någon. Han skulle gå någon match. Och han var ju på väg upp till liksom VM-fight. Liksom konstant liksom. Och så sparrade jag någon gång med honom och du var i hörnan då och jag slog han på huvudskyddet så han började blöda. Och det är liksom, du sa till honom, Roland, det är nog dags att tänka på reträtten.
Ja.
Så att det räckte inte med att vara en fantastisk, han var ju jävla tuff.
Alltså. Ja, det var han. Han sket ju sina ögon, men du klarade det bra. Dina ögon höll bra.
Ja, jag har rätt bucklig näsa. Jag tänkte prata lite om det. Det där med att lära dina adepter att ducka.
Nej, men jag lärde istället kunna ta en smäll.
Precis. Men du, också i början där på din, liksom när du började boxa, när man var en ung talang som du, så fick man ju vara i ringhörna, man fick vara rondpojken, man fick kolla spottkoppen. Och där har ju du kanske den tuffaste boxaren i liksom svensk historia. Vem är det?
Det är ju Bosse Högberg. Ja.
Du har varit i hörnan där en gång, eller hur?
Jag har varit flera gånger där. Så fort det var tävlingar i Stockholm här, så var jag med i hörnan.
Så redan innan du liksom, när du var rätt ung, så var du med och intresserade?
Ja. Det var Floyd Patterson var ju över här. Vad hette han? Ja, han hade fightat, för då var jag i Floyds hörna. Och Ingemars hörna var jag också med, jag är alla svenskar där.
Men Bosse, det måste du berätta, när han mötte Levesque så fick han ju käken bruten i första ronden. Och då ville de ju, fattar du vilken hårding, då ville de ju kasta in handduken, eller hur?
Men han stennobbar.
Han bröt käken i första ronden. På den tiden var det 15 ronden, han gick 15 ronden med bruten käke.
Så låg han inne på britsen där det skulle undersökas. Jag kom in med hink och allt det här. Och han kom ju, journalister skulle intervjua det. I stort sett, dra åt helvete, låt mig vara.
Han måste ju vara en, kanske den största, eller en av de stora anledningarna till att proffsboxning varit förbjuden. Eller hur? Jag menar, han var ju ihop med, vem var det?
Lill Lindfors.
Han låg ju med alla snygga tjejer, slog alla på käften när det var bråk.
Och så var ju bilen som åkte ut för stupet.
Just det, han gjorde ju ett försäkringsbedrägeri. Och jag vet, jag såg någon intervju, det här är ju 60-tal liksom, det var de intervjuade honom och så hade han boxat någon, han var ju Europamästare, va? Och så skulle han göra match direkt efter, bara någon månad försvara titeln, var det. Och då hade han fått 100 000 och 200, det var mycket pengar. Och då frågade han, men måste ha pengar? Och de bara, men vad tog pengarna från sista? Sossarna satte väl liksom kaffet i halsen där.
Nej, du vet, han hade ju hål i fickorna, vet du det. Jag vet, han kom ju ner uppe i Stockholm inför matcher och sånt, så var han ju och tränade mycket på Balder. Sen sparrade ju med han där nere också. Så han var ju inte sådär så att han skulle döda en, utan, när någon gick för nära han, vet, när han var koncentrerad, då fick man passa sig, vet du. Annars skulle jag ha fått en vinge annars.
Men han gjorde några statiska grejer, eller hur? Stod i väggen och pressade och såg helt jävla galen ut. Folk gick åtter för att undvika Bosse.
han var riktigt... vad ska jag säga, inte street fighter utan men ja.
Ja, det var, han var ju en del, han var ju en del kurr, eller hur?
Ja, ja, ja,
på
visst,
gatan.
Ja,
man skulle inte tjafsa med Bosse,
nej, för nej,
då,
nej, nej,
då small det.
Ja, 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 visst. Visst.
Ja. Men du började boxa då, och du började boxa på Balder.
Balder, ja.
Det låg ju på, den finns inte kvar.
Nej, Sankt Eriksplan är två trappor ner i källaren.
Ja. Du är ju som ett boxningshistoriskt uppslagsverk. Ja. Ja. Och det roliga, man ska komma ihåg hur stor boxning var. Ja. Alltså, på Sankt Eriksplan låg det två boxningsklubbar. En finns kvar i Stockholms AIF.
Ja, ja, ja.
Men, och slog Balder där också. Och det måste vara 100 meter ifrån.
Ja, det är ja, snärt över Sankt Eriksgatan bara så. Ja. Det var ju två trappor ner i källaren, så kom man in, kom man rätt in där ringen var.
Ja.
Och så var det lite utrymme framför, det var en toalett och en dusch. Och sen så var det en liten tarm vid sidan om där man böt om. Ja. Och så var en annan skrubb som var kontor. Och där var knökfullt med folk.
Ja. Det var en helt annan, det var en lägenhet då eller? Man hade byggt om eller vad?
Nej, nej, det var nog, det var en gammal källarlokal och sånt där.
Ja, som
ja, för det var ju två trappor ner i källaren, vet du, så det. Ja.
Och Mille Wallsäter, tränaren, han är boxa OS, eller
ja,
hur? En stor jävel, eller hur?
Ja, han heter Johansson då, Emil Johansson. Ja. Han och Nisse Ram, de var med i Olympiaden 1928 i Amsterdam.
Ja.
Och det var så kul då när man, Nisse och Roffe Gustafsson också, gammal proffs, boxade samtidigt på OS där. Ja. Och kom hem. Kerstin var ju alltid så att det skulle vara kaffe och kaffebröd och grejer. Så gubbarna kom hem och ville ljuga lite grann. Och så.
Oh.
Så fick man höra lite historier.
Oh, jävlar. Ja, men boxar är ju bra på historier. Jävla rövar. men sen blev du ju, efter boxningskarriären, du tog ju ett SM-silver och så blev du ju landslagstränare till slut.
Ja.
Och är ju mest känd för två, det bästa svenska boxnings-OS:et någonsin, med George Guld.
Ja.
Och Lasse Myberg, som tyvärr alla glömmer bort, ja, som tog ett brons, va?
Och Martin Kittel som var femma.
Ja.
Så vi var bästa specialförbund på hela OS,
ja,
för Sverige.
Och George slog ju verkligen igenom där, vilken stjärna,
ja,
han blev.
Ja, ja.
Han var ju fantastisk både som boxare men även som liksom stilig kille. Liksom.
Ja, 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 ja. Han var, och sen var han var så koncentrerad på sin uppgift.
Mm.
Vi ska gå in till finalen på OS.
Mm.
Och när vi vandrar in där så öppnas dörren. Då står Latifa där.
Mm.
Och med journalist, jag vet inte om vi har Aftonbladet Expressen. Och säger, du, Latifa vill hälsa på dig.
Mm.
Och han bara tittade och sa, dra åt helvete till er. Alltså, vi ska ut.
Men för var det inte så att när han liksom började liksom gå upp till final och blev en sån otrolig stjärna i OS, att så frågade man honom, du har väl någon tjej, va? Och då, ja,
då, ja, 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 det, att, de var ju som hökar på han då. Ja. För det hade ju inte varit någon boxare i final sen Ingemar Johansson 1952.
Nej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, är fantastisk. Det blir en fantastisk boxare också, George. Hur kändes det innan OS där? Vad trodde ni själva?
Jag trodde mycket på George. För vi åkte ner till jag var ju lite rebell på förbundet också. Mm. Så att jag såg ju på att varför han åka till Tammerfors eller Stockholm Boxop, men det räcker inte. Så jag tog till George och så var det väl Marcel Yman tror jag det var också. Så packa trunken och åkte till Bangkok.
Mm.
Så åkte vi dit ner och där vann han.
Mm.
Sen var vi Atatürk Cup i Turkiet. Det vann han också.
Mm.
Så han var redan etablerad stjärna.
Fantastisk boxare också. Ja. Alltså, och det ska man ju komma ihåg när han blir proffs sen. Så där. Han är ju fantastiskt teknisk.
Ja.
Men de gångerna han blir stående också, George. Alltså folk säger, George, det är ju en jävla hård kille också. Helvete vad han kan ta en smäll den där.
Ja. Det vill till, det måste man kunna... Om du skulle komma någonstans. Du måste kunna ta en smäll också.
Precis. Det vet du jag. När jag debuterade. Då kommer du ihåg det. Och alla andra i teamet. De var ju svenska mästare. De hade ju hur många gånger som helst. Jag hade 5 amatörmatcher tror jag. Ja. Och då sa de till dig. Så här, men han kan ju för fan inte boxa. Nej sa du. Han kan inte boxa. Nej tuff sin helvete. Ja. Boxa det kan man lära alla. Vet
du? Ja. Jag kommer ihåg det. När jag skulle gå över till proffsen.
Ja.
Så att, för det märkte jag att det är inte någon jävla duvung här utan kliv in i bland de stora grabbarna istället.
Ja, precis. Jag kommer ihåg att jag gjorde min första match där i Finland mot någon ungrare där.
Ja.
Men som ändå så var rätt hyfsad amatör tror jag tagit medalj på ungerska mästerskapen och sådär. Och det blir ju gatfight direkt. Och sen så i omklädningsrummet var det så här, bra Paulus här. På måndag kommer du på träning. Då ska vi träna på ett slag som jag vet inte om du har talat om. Den heter Jabb.
Ja, du ser, man kan alltid läsa något nytt.
Ja, verkligen. Nej, men jag lärde mig i princip boxa sin proffsring.
Ja.
Det var många av de här man var team Roland Tigen, Zoltan Sarossi, fy fan, hårdslående.
Ja, Zoltan var bra, vet du.
Ja, helvete vad han slog hårt. Ja. Det är som man lärde sig att ta hans med, man vill inte stå vägen för de där liksom, raketerna. Vi är bägge från samma förort, Väsby.
Ja, just det stämmer.
Väsbyvatten, då blir man hård då.
Stämmer det, ja.
Men vad, när man ska prata om det här med just proffsboxningen, amatörboxningen, för att när vi började med proffsboxning, vi var det första svenska proffsteamet sen det var förbjudet.
Ja, liksom. Ja, det.
Så vad var skillnaden för dig liksom, som tränare?
Jag har ju alltid velat ha utmaningar, vet du. Mm. Det jävla förbudet, det var jag emot, vet du. Så, vi körde ju på finska licenser.
Ja, just det.
För det var ju förbjudet att få licens här i Sverige också.
Ja, förstår.
Svensk licens.
Mm.
Så jag vet han Ville Rasko i Finland där. Mm. Han fick vara promotor ut.
Men vad var, nu har du ju varit med i rätt många liksom, titelfighter och sådär. Vad är det? Jag såg en undersökning, New York Times gjorde en undersökning vilken sport som krävde mest av sin utövare. Och så hade de 10 olika kriterier och så hade de en skala från 1 till 10. Och då var proffsboxning bara bäst i en. Vi var 10 i en och det var smärthållighet, det var vi bäst i. Men sen om man tittade på allt annat så var vi alltid 8-9. Kondition, taktik. Ja. Så den krävde mest av sin utövare. Där tror jag inte folk förstår vilken enorm, liksom, för att bli en skicklig boxare, vad som krävs.
Ja.
Vad skulle du säga om, är liksom det är skillnad på proffs och amatör också, men vad är den främsta liksom, man behöver som proffs?
Ja, det är ju det här att man måste ha en vinnarskalle och så inte känna efter att det gör ont.
Nej. Ja, för att det smäller ju rätt bra där.
Ja, visst. Om jag får en smäll, då måste jag ge 2 tillbaks.
Men vad är det som gör att man får det mindsetet? Hur liksom tar man fram det? Hur hittar man det hos en boxare?
Ja, det är så olika. Det måste kliva in i hela deras levnad. Hur är fritid och sånt där.
Mm.
Mm. Det,
för där har ju du varit väldigt skicklig, för du kommer ihåg hur du coachade mig och hur du coachade till exempel Sam Khalil som är mer stilfull och är ju skitsnygg och han var ju till och med modell.
Ja.
Du vet att han brutit näsan en gång i Sam?
Ja.
Ja, i en uppvisningsmatch mot mig.
Ja, just det stämmer.
Vad heter det? Men otroligt hårdslående och skicklig. Ja. Men hur du coachade oss var ju som två olika...
Men det är det som är... Hade man sagt till honom vad jag sa till dig, då har vi gått hem och gråtit.
Jag kommer ihåg en gång jag boxade i Ungern. Kommer du ihåg det? Jag mötte den där, jag tror han var brasiliansk mästare, den där kralliga svarta killen.
Ja.
Och han var jävligt svår att få ut. Men sen så, jag tror att det var i åttonde ronden och så började jag trixa runt lite, den sjunde ronden kanske. Ja. Och sen kom jag in och satte mig i hörnan. Då fick jag den hårdaste smällen på hela matchen. Då fick jag en örfil.
Ja.
Va?
Ja, du ska inte spela pajas.
Nej, för jag höll på att bli träffad. Han drog en jävel där.
Ja.
På slutet så jag höll på att
bli... Det var en stark jäkel. Det.
Ja. Nej, man var inte så snabb, men man förstod där att det kanske inte var läge att släppa händerna.
Men tänkte, det var ju på stadion utomhus. Det var ju så mycket folk också.
Ja, just det.
Vem var som hade huvudmatchen där?
Det var han... Vad hette han? Han var olympisk mästare och ungrare.
Ja.
Jag får skylla på dig. Hade du lärt mig att ducka lite mer? Så.
Nej, jag skulle ha stått kvar istället för att få mer smällar.
István Kovács.
Ja, Kovács. Mm, kolla. Kovács, ja. Det stämmer.
Fan, jävla fin boxare.
Oj.
Otroligt.
Ja.
Och där hade vi träffat, kommer du ihåg det? Vi träffade när vi låg på träningsläger där, så träffade vi Laszlo Papp.
Ja, Laszlo, ja.
Hur många är det som, han har vunnit OS 3 gånger och sen var han Europamästare som proffs.
Ja.
Och sen var det kommunistiskt i Ungern och så förbjöd de honom, han hade blivit världsmästare.
Men han var ju den första som blev proffs i Ungern också. Ja. För det var förbjudet.
Ja.
Och de höll ju på där, så skulle få titelmatchen, men de höll ju igen hela tiden.
Men hur många är det som har vunnit OS 3 gånger i boxning? Det är väl bara han och Teofil Stevenson. Och så är han, det är någon till, va?
Ja, Savon är det nog, ja. Kuba. Det är det. Felix Savon. Och han fick ju inte bli proffs.
Nej. Hur tror han har varit som proffs?
Ja, det hade blivit bra.
För att boxning, det var ett tag så ett tag var det ju nästan unisont med. Var en skicklig amatörboxare så blev du en skicklig proffsboxare.
Ja.
Men sen var det ju tag där ungefär när jag, då var det inte lika rak liksom linje mellan proffsboxning och amatörboxning. Nej. Det var ju regelsystemet, datasystemet som förstörde.
Ja.
Men det har de ju tagit bort nu.
Ja, visst. Så det, nej, det på något sätt på även för din tid också, så var ju det att siktet var att bli proffs.
Ja.
För det andra var en lägre division, va? Men det var proffseriet som gällde. Va?
Mm.
Och det var ju där man hade alla stora galor. Vet. Det var ju fullsatt jämnt.
Ja, men grejen var, trots att det är i Sverige så har de motarbetat proffsboxningen och kampsport rent generellt, så har det alltid varit älskat av arbetarklassen.
Ja, alltid.
Alltid. Ja. Det drog ju alltid massvis med folk.
Ja.
Jag tror att min match mot Arman tror jag är en av de mest sålda pay-per-view någonsin i svensk tv-historia.
Det tror jag också, ja.
Så att det har alltid funnits en stor kärlek till kampen. Ja. Liksom, lite vikingablod.
Men tänk vilket jävla jobb det var för matchen mot Arman då. Ja. Fick ju inte boxa i Sverige.
Nej, ja, just det.
Fick ju åka till Lübeck.
Ja, shit alltså. Ja, men tänk idag när det är tillåtet att man får boxa i Globen. Liksom.
Ja.
De här jävla... kommunisterna förbjöd den att förlora eller tjäna hur mycket pengar som helst.
Jag tjänar ju rätt bra.
På den där ändå. Men
ja, det är ju fyllt Globen, vet du. De hade ju en amatörlandskamp, var det väl, i Globen. Det var ju hur mycket folk som helst.
Ja, Sverige och USA.
USA, ja, det var det. Ja.
Men de var alltid stora, de.
Ja. Ja, USA, de åkte runt... Och det var mest Olof Johansson som tog hit dem ifrån Göteborg. Sen gjorde vi Ja, så att vi åkte med ett svenskt lag. Ja, vi hade ingen supertungvikt. Så jag ringde Danmark och tog Brian Nilsen. Och Jesper De Jensen i flugvikt. Så stack vi över till... Ja, då var vi på Elvis ställe också. Graceland.
Graceland också?
Ja. Så där var vi inne där på området och såg vad idolen hade sett och tittat på tv någonstans. Mm. Ja, det är två tv-apparater. Det var sport på den ena alltid. Och då var det mycket boxning, va? Och sen var det allmänt på den andra.
Ja, men boxning är ju verkligen, det vet man ju när man har legat på träningsläger och man har boxats i Amerika. Att de har ju en enorm kärlek till sport.
Oj,
det är liksom när de fattar, när man låg på träningsläger i Vegas, kommer jag ihåg, liksom satt man där, man bodde ju på hotellet då, och sen så käkade man frukost. Mm. Men sen när de förstod att man skulle boxa på en gala, vet du, då jävlar.
Jag var på
Oscar de la Hoya, förmatchboxare.
Jag vet ju då när det var väl hon som presenterade boxarna. Hon fick ju mest applåder från podiet där.
Ja, just det.
Var ju världens snygging som stod där.
Just det. Det var Oscar de la Hoya, vem mötte han? Det var en jäkligt bra match, var det.
Och så var han Butterbean.
Just det, vi var ute och käkade med honom sen.
Ja, och så hade han sin son med, han var lika tjock han.
Han var ju, för er som inte vet, så Butterbean var ju rätt tjock. Han var världsmästare i det här Tough Man Contest. Det är där de har en minuters ronder och står bara i Amerika. Så de tar folk liksom från läktaren liksom, och så bara upp och så bara köttar de på varandra. Men han var ju en hyfsad proffsboxare. Han har gjort några bra matcher. Jävla tuff och hårdslående och jävligt tjock.
Jävlar hur mycket stryk han kunde ta.
Men så var det väl också på din tid, så här, Erik Stalshallen, att man kunde få match om man bara satt på läktaren.
Ja. Nej, men när man gick, det var tävlingar i Stalshallen, hade man alltid tandskydd med sig.
Det är så?
Så Bågan Olsson gick, nu, jag behöver en lättviktare. Har du tandskydd med dig? Ja, det var bara ingen att byta om.
Ja, men behövde inga matchböcker eller något sånt där?
Jo, man hade en match, man behövde inte fylla i den. De skrev ut, på förbundet skrev de ut den en gång om år. Så fick man gå på läkarundersökning en gång om år då. Och sen var det bara att köra.
Ja, men det var en annan tid.
Ja.
Har du boxats med tagelhandskar någon?
Ja.
För er som inte vet det, men jag har gjort, kommer du ihåg att jag gjorde det en gång i Ungern?
Ja, det stämmer.
Jag tror min första match.
Ja.
Du bara, nej, kom ihåg, vet du, för fan. Så tryckte du bort stoppningen.
Men trycker bort det för knogarna.
Ja, för det här står, du går ju och trycker bort, så det är typ av läder. Bara det gjorde ju också min motståndare, kom ihåg. Jävlar, bara det gjorde ont i snoken, kan jag säga. Jag tror att det slutade blöda på 3 dagar i snoken. Hur gjorde man då? Man tryckte bort...
Ja, det var ju bara att man tog handsken och så pressade man taglet som var i där, upp mot handleden så mycket som gick. Så man fick knogarna fria.
Hur många matcher gjorde du totalt därför?
116.
Åh jävlar, det är ju mycket.
Jag hittade en gammal startbok här. Den var slut efter 67 och sen nästa började. Det var uppe i 116 året. Men på den tiden, vet du, då hade man bara tandskydd med sig, skorna och dräkten. Kan du hoppa in här?
Apropå det, kommer du ihåg den gången vi boxade i England någon gång? Och så var det någon slagsmål utanför. Kommer du ihåg den?
Ja.
Och engelsmän, alltså det är ju ett jävla busefolk. Och sen så var det ena hade såna killer boots med stålhätta. Och då var det någon som sa, I got killer boots. Och då var det någon tränare där som bara kom fram med ett par boxar. Dojer, kommer du ihåg det? Så han fick spänna på sig boxadojerna och så började de slåss bara i England. Kommer du ihåg, jävla mycket konstiga grejer. Kommer du ihåg den där galan utanför Berlin? Kommer du ihåg den?
Berlin?
Kommer du ihåg den där ladan?
Ja. Det var ju...
Med alla nazisterna.
Ja, visst. Och det var ju på Östberlin också.
Ja.
Så det var ju...
Ja, det här är ju rätt precis efter muren hade fallit.
Ja.
Så vi fick på den tiden, eftersom det var förbjudet i Sverige, så tog man ju matcher lite när som. Liksom.
Ja.
Så vi fick någon match där liksom, någon hade ordnat. Ja. Och så kom vi dit. Och där var man ju fan räddare för publiken, ja, än man var för motståndare. Det var
stöveltramp utanför
där. Ja, kommer du ihåg det? Vi boxade, sen drog vi direkt.
Ja, visst. Vi var inte kvar. Vi sticker så fort vi kan.
Ja. För att det var ju på den tiden var man ju tvungen att ta matcher lite när som. Det var.
Ja.
Det var ju inte riktigt sådär att man kunde välja. Och så,
nej. Du var glad att du fick vara med, helt enkelt.
Nej, om man boxar mycket i England och så kom man dit och hade de bytt motståndare.
Ja. Alltså, jag vet ju när jag kom dit, det var väl Zoltans motståndare. Han var inte på invägningen. Så titta, men vad fan. Den mötte ju Luan Morina för en månad sedan.
Ja, det var min motståndare.
Var det din motståndare? Ja.
Det är min motståndare.
Det var din motståndare.
Han var lättungviktare.
Jag trodde det var sålt. Nej, det var du. Ja. Ja.
Hoppsan. Man gick upp. Ja. Men där lärde man sig att bli tuff. Alltså. Ja. Gick liksom upp till axeln.
Ja.
Och sen hade de ändrat också. Det var, de hade ändrat rondantalet och 600. Ja. Det var jättekonstigt.
Alltså innan där så hade det var någonting som hände där. Så vi fick gå in snabbare än väntat. Jag vet inte vad det var som hände.
Jag kommer inte ihåg. Det var Dinnerbox, kommer du ihåg den?
Ja.
Det var ju en sån här överklassklubb.
Ja, just det.
Och sen så fick de inte, de fick applådera och så, men de fick inte skrika. Nej, fick så, please behave.
Ja.
Det var konstigast stället jag boxade på. Ja. Nej, det var det inte. Ladan i Tyskland var fan galnaste stället.
Ja, där var man ju rädd för de utifrån.
Det var man rätt ofta, även i London på de här bakgatorna där man boxade. Ja. För fan, vilka jävla Londonborna, inga lek. Alltså. Men vad säger du om boxningen idag jämfört med nu när vi har fått en del konkurrens med kampsporten? Tittar du på MMA själv?
Ja. Ja, det finns ju ingenting som för mig är boxningen nummer ett.
Ja, men så är det.
Så att, och det...
Jag gillar i och för sig allt. Jag har ju tränat allt. Så.
Ja. Du har ju provat på allt. Ja. Men just det här med att jag tycker det är sån ärlig sport. Va?
Mm.
Man bugar, gratulerar varandra efter, kramar om efter, även om man förlorat eller vunnit. Va? Så att man har respekt för motståndaren.
Ja, men det är ju en rätt speciell, jag måste säga också, liksom, det är en rätt speciell sport också. Ja. Den är på det sättet att den är liksom, den är rough som ingen annan sport. Det är ju som din gamla boxningsklubb där, Starfights Gym. Polisen kallade det där för torpedverkstan, kommer du ihåg det?
Ja.
det var en sån sjuk ställe.
Ja.
Vi hade ju till och med razzior där, kommer du ihåg det?
Ja. Det hände ju där att Mille kom dit, vet du. Får jag pistolen, så fick jag låsa in pistolen.
Ja. Och någon av dina tränare hoppade ut genom fönstret. Kommer det? Och du hade, vad hette han? Doktor
Bluff.
Han jobbade i kassan.
Ja.
Och sen så där gamla gänget som hette så här Willy Bomben. Det vet jag någon gång. Vi satt och snackade. Drack kaffe, det var ju en jävla, och det var ju någon som hade kommit ut från kåken där, och sen så var det någon som gnällde, då sa Billy till honom, du, när jag satt på Långholmen hur jävla gammal är du? Den stängde 69.
Vilket gäng, vet du.
Men det är ju en väldigt speciell typ av människa som till skillnad från andra kampsporter så är ju boxning speciell på det sättet att man sparar alltid fullt ut.
Ja.
Det gör man inte riktigt i andra sporter.
Nej, nej.
Man har en lättare växel.
Ja.
Vi sätter på större handskar och så slår vi allt vad vi har
precis.
Varje dag.
Ja.
Så det kräver ju en speciell typ av människa som så här, går dit varje dag och tycker att det är helt fantastiskt.
Ja, du kan inte gå hem och gråta inte. Nej, jag fick en smäll. Nej, det är... Nej, jag tycker det är en underbar sport. Så det...
Ja, det är klart du tycker. Det är inte du brukar säga att de ska boxa på ålderdoms hem på dagis.
Ja, det är överallt. Vet du.
Överallt.
Och framförallt politikerna. Ja. Kan slå varandra på käften. Vet du.
Ja, det skulle behövas i dagens samhälle lite mer boxning. Ja. Alltså, jävlar vilka crybabies folk har blivit. Vad säger du med lite perspektiv på tillvaron med allt det här? Liksom?
Nej, jag är...
Folk blir kränkta för vad som helst nu för tiden.
Ja. Men nu tycker jag att inom boxningen här så är folk är ärliga med varann.
Ja.
Man skyddar varann också.
Mm.
Det är ungefär som man säger till Mille, kom hit och parkera bilen utanför Starfight. Men fan, du har ju span på det.
Uh-huh.
Jag tror de sätter dit mig för olovlig körning.
Ja, Mille, för er som inte vet, drev alla strippklubbar och sånt i Stockholm. Det var en riktig jäkla bus. Han blev ju skjuten till slut.
Ja, han kom ju ner med sin son där och skulle träna sig. Och sen veckan efter så kom han inte dit, utan då kom mamman med sonen.
Mm. Mm.
Och sa det att nej, Mille kan inte komma tillbaks. Ja, vadå då? Han är skjuten.
No.
Men det är ju så. Jag tror att det var Jugoslavien någonting som de hade samlat ihop. Vet du, för han hade ju strulat till det överallt.
Jag sparade ju en del med han. Han gick ju de här, det var ju rätt omskrivet i tidningen, han gick ju såna här underground-matcher.
Ja.
Ja, och då behövde han ju sparra, så då sparrade jag en del med honom. Han var jävla tuff, han.
Ja. Ja.
Sen var ju inte konditionen den bästa.
Nej, men det var inte ett steg tillbaka.
Nej, för fan.
Det var ingen defensiv boxare precis.
Nej. Vem är den tuffaste boxaren genom tiderna i Sverige?
Han tuffaste måste nästan vara Bosse Högberg.
Ja, det ska jag säga också.
Han var grym.
Mm.
Både mot sig själv och motståndare. Så det. Och aldrig gnällde.
Ja, och det var ju full jävla löd framåt.
Ja.
Alltså.
Ja, det... Det fanns några riktigt bra där på 60-talet, 70-talet.
Mm. Men Sverige har alltid haft, vi har alltid haft mycket bra boxar för ett sånt litet land.
Ja.
Så har vi ju verkligen en tradition och en kultur och alltid funnits.
Du vet, titta bara på alla stora mästerskap.
Ja.
Ingemar Johansson, han blev ju diskad 52 i Helsingfors.
Just det.
Och det var för att han hade slagit finnen Koski i semifinalen.
Ja, just det.
Så mötte han Ed Sanders, en amerikan, i finalen.
Ja. Och Ed Sanders var enorm, eller hur?
Ja, men man har tittat på den där matchen hur mycket som helst. Ingemar blir diskad för
passivitet.
Passivitet, ja. Och Ed Sanders var ju lika passiv han.
Ja. Den här jävla Lennart Hyland kommenterar och säger skäms för oss svensk. Hör din jävla pajas. Gör det själv din jävel bara. OS-final.
Ja.
För fan mot den här Ed Sanders jävla jätte.
Ja.
Sen slog han honom, eller hur?
Ja.
Ingemar mötte honom sen i en retur.
Ja.
Och slog honom.
Som proffs, ja.
Ja.
Ja. Ja, nej, det... Nej, Lennart Hyland var ju en skandal där, vet du.
Ja. Men hela det politiska, alltid har det varit en skandal med boxningen. De har ju alltid liksom... Det fanns ju, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men det fanns en alltså anledning till att det var en folkpartistisk då liberalerna med dem, så vi kommer ihåg vilka som hatar oss. Ja, men som avslutade alla tal i riksdagen med för övrigt tycker jag ska proffsboxning ska förbjudas. Ja. Det var hans viktigaste.
Vad hette han? Har han
du vet var det kommer ifrån, va? För övrigt tycker jag Kartago ska förstöras. Parenteos sensa Carthagem est delidam. Cato den yngre.
Ja.
Det var ju Roms fiende nummer ett. Det är det. Och till slut så, han får ju aldrig uppleva det. Det är Africanicus. Som till slut krossar Carthagena.
Det var ju kallt det där nu.
Ja, jag kan berätta, vi dricker kaffe. Det väldigt gott. Alltså, det där kaffet du gjorde på gamla Starfight, hur gjorde du det? Du silade det genom ett pungskydd? Eller hur fan var det, var äckligt det där kaffet?
Nej, men vad är det? Inget filter. Är bättre begagnat punkskydd. Kan det inte bli bättre?
Jag kommer ihåg någon av de första gångerna jag tränade för dig. Och sen så har vi tränat och sen så är jag omklädningsrummet, så smäller dörren upp. Hörru du! Paolo, du som är en sån här jävla italienare. Ja. Hur kokar man pastan? Då har du alltså fått matlåda från din fru hela ditt liv. För första gången har hon inte skickat med färdigkokt pasta.
Ja.
Vad säger jämställdheten om det? Du har aldrig lagat mat.
Nej.
Nej.
Jo, jag kokar varmkorv.
Ja.
Nej, men jag hade ju en som... Och fantastiskt på att laga mat.
Mm.
Ja.
Du som är så jävla italienare. Jag fattade först, hur kokar man pasta? Va?
Ja, men hur ska man kunna? Är man inte kock så kan man ju inte veta.
För att koka pasta, eller för behöver man inte vara kock. Man behöver bara inte helt tappa bakom en vagn när det gäller barn.
Nej, men spisen och diskbänken, det var 5 meter. Jag ville inte komma närmare.
Är det så? Akta för att säga sånt idag. Nu är du jagad. Jämställdhetsfascisterna kommer jaga dig till världens ände.
Ja, men Kerstin, hon fattar det, så att hon lagar maten, så det...
Ja, du har byggt det här huset själv, eller hur?
Ja.
Och du har byggt din brorsas hus som ligger i närheten här.
Jag byggde först ett hus längre ner här. Ja.
På den tiden män kunde bygga hus. Det är rätt manligt att bygga hus.
Och sen byggde jag det här till brorsan.
Ja.
Och sen skilde han sig. Då sålde jag det ner och köpte det här istället.
Ja. Med spillvirke, eller hur?
Ja. Ja. Ja, och sen var det att...
Eller du byggde alla med spillvirke?
Ja, ja, ja.
Det var det jag ville komma till. Du har alltså snott 3 hus.
Nej, inte riktigt.
Jag är byggt på spillvirket. Jag har snott 3 hus.
Ja. Nej, för jag vet, när brorsan skulle... Där vi sitter nu, det var en sommarstuga här. Va? Och så sa jag till då... hans dåvarande frus, pappa... Han var arkitekt. Och då sa jag att jag ville ha bygghuset en halvtrappa upp och en halvtrappa ner. Så att jag fick ju som jag ville ha det, och öppna spisen ska stå en bit ute på golvet.
Men förr i tiden, du måste vara den sista generationen där. Förr i tiden kunde folk bygga hus, eller hur?
Ja.
Det var något man lärde sig, eller hur?
Ja, jag vet inte. Jag jobbar ju som byggnadssnickare där. Så att det... När varenda spik hade jag dragit i.
Ja. Men Starfight däremot, jag vet ju någon gång när rasade ju grejer.
Ja.
Men vad tror du i framtiden när det gäller kampsporten, när det gäller boxningens framtid och sådär? För i Amerika mår den ju väldigt bra. I Sverige mår den inte lika bra, boxningen. Vad tror du det beror på?
Nej, men jag tror att Den måste marknadsföras på ett annat sätt. Från förbundshåll. Och sen måste man våga ta ut. Jag var ju lite... jag brydde mig inte så mycket om förbundsstyrelsen. Jag körde mitt eget race.
Nej.
Så jag åkte runt här. Man åker i, jag var på... undrar om det var Sörnant. Man var på Stockholm Box Open. Var så jävla nervös. Skulle gå ut och boxa. Så jag fick lämna VO. Gå ner och säga till att han är dålig. Och jag tänkte, nej, vad fan. Här, vi kan inte hålla på och boxa här med Södertälje som är längst bort. Och det var då jag satsade på... Första var Venedig. Och sen... Jag tog med mig gubbar och åkte ut bara det.
Men du var ju också... Jag menar, man måste kunna sälja en fight. Liksom. Idag är ju folk så jävla... Liksom.
Ja.
Du måste ju sälja en fight. Det går ju inte bara, men jag är bästa man vinner. Det är ingen som bryr sig längre. För konkurrensen är så otroligt stor när det gäller utrymme. Liksom. Gäller sport och liksom... Jag menar, vad säger du om den här... Han Paul Logan och de här... Vad heter han? Har du sett det där? Han som mötte Tyson Furys brorsa.
Ja.
Såg du matchen?
Nej, jag såg inte matchen, men jag hörde.
Men det... alltså med att när man kan sälja en fight, vad är det, hans åttonde fight, den här jävla YouTube, och det hela till och med jag tittade liksom, för man, och så fick jag ju naturligtvis stryk när jag mötte en boxare som inte ens var speciellt bra liksom. Men han kan ju sälja en fight
liksom. Ja, det.
Vad är det som gör att förbundet är så extremt dåliga på att sälja sig själva? De har alltid varit det, tycker jag också.
Ja, det är det. Nej, de är för mesiga. Man måste ju ta chanser. Det är som du boxar fight. Kan ju inte gå och vänta på att han ska slå för att slå tillbaks. Det gäller ju att vara först. Och nej, för att det var ju, jag vet ju då när jag tog över där, då hade vi varit längst bort.
Hur länge var du landslagskurs? Nästan 10 år, va?
12.
12, ja.
Från 1980 till 92.
Ja.
Efter Barcelona 92 så då jag. Ja, man tänker tillbaka vad mycket man fick kämpa egentligen för.
Ja, men det är alltid så där med förbund och alltid de här som aldrig har gjort något själva. Nej. Som inte har aldrig fått en propp i hela sitt liv.
Nej, visst.
Ska massa jävla alltid de där, alla förbund, från taekwondon, alla förbund jag varit med, kickboxningen och boxningen. Det är klart att det fanns, jag menar, det fanns ju bra folk i förbundet.
Ja.
Men mycket jävla pajaser som bara är där för att liksom häva sig själva liksom, istället för att lyfta sporten, göra den populär.
Ja.
Jag menar, du vet, jag menar, som boxning, alltså, det är bara ser det så är det bra. Jag menar, det, bara, se till att du har boxningen på någon av de här stora målsen. Helt plötsligt så bygger du namn och liksom så.
Ja, det.
Men de kan inte marknadsföra den där.
Nej, jag vet ju, det då när jag började på förbundet var Bertil Sjöberg. Han var sekreterare. Han var en sån riktig entusiast. Och stötte allt. Sen hade du Paul Arvén som ordförande och sånt där. Då skulle det vara försiktigt, vet du.
Men det är så där, försiktigt till vad då, till sporten där ut.
Ja, precis.
Ja, men vi gör ingen arg. Nej, men ingen som tränar. Nej, och det tror jag är problemet idag. Om du ska välja MMA eller om du ska välja boxning.
Ja.
Jag menar, en ung kille tänker MMA liksom. Ja. Det är liksom, boxningen har inte de stjärnorna. Det har inte den statusen längre. Fast det har det i Amerika. Det har
ja. Nej, men du vet, här.
Och det är enbart liksom förbundet som är super på att sälja grejer.
Ja, just det. Visst är det. Ja, det är.
Man blir förvånad när man går och tittar på gal. Det är för fan, det har inte hänt något sedan 1952. Inblandning, hörna, du vet.
Ja, nej. Det är några som har gett ut det. Det är ju George bland annat. Ja. Som, nej, men det som du säger, det är ingen som bryr sig.
Nej, men varför ska man bry sig?
Ja.
Det finns ju ingen som vill sälja den i Sverige. Liksom.
Nej, och journalisterna här, jag vet ju att det Klaske Bengtsson på Expressen. Han var ju som skrev alltid på den extashallen. Han var ju nästan ensam i hela Stockholm som skrev boxning.
Men det mest spännande med boxning, tycker jag, när det var stort på den tiden vi boxade, då var det ju stora fighter, det drog jättemycket publik på de här betal-tv-kanalerna. Det var ju liksom porr och boxning som sålde liksom. Så det, primalinstinkterna slåss, knulla, det funkar alltid liksom. Och då jag menar, då liksom kan man marknadsföra det här, så finns det liksom ett enormt intresse.
Ja.
Men då måste man ju liksom visa det liksom. Man försvinner det liksom i bruset, va?
Ja, visst. Nej, det är, ja, nu kan man ju arrangera här i Sverige också, men som på din tid att det var ju för det. Det var ju, man var ju laglös, vet du.
Nej, men och det var ju, man fick inte ens spärra.
Nej.
Kommer de, var det inte Lillen Eklund, de gjorde polisrassia?
Ja, jo. Lillen körde med, vad hände, Brocken var det väl? Jo, det.
De gjorde polisrassia.
Ja.
Åkte de, han fick böter, va? Tränaren fick böter, va?
Ja, Arne Åkervall, promotorn där, han fick ju böter. Ja, det är ju sjukt.
Ja. Det var alltså i Island, det var ju fem länder. Island var det också förbjudet. Då gjorde de ju, då var ju boxning helt förbjudet.
Ja.
De gjorde polisrassier och tog handskar. Vad folk är för fan galna.
Ja, visst.
Men det var ju bizarrt till slut när MMA var tillåtet och proffsboxning var förbjudet. Liksom. Ja. Det så här, inte för att det är mot MMA på något sätt, jag älskar den
sporten. Ja,
men det var ju bizarrt att det var tillåtet.
Ja, visst.
Okej, proffsboxning, det är förbjudet. Men slår du och sparkar och stryper någon samtidigt, då får du göra det. Ja, då är det liksom inget problem. Ja, men det är MMA.
Ja, vilket sjukt tänkande. Ja.
Nej, men och det finns också med moralen kring det där som jag tycker är som är det mest irriterande, tycker jag, för att man säger det är farligt. Ja, absolut, proffsboxning är en farlig sport. Det är,
ja.
Men om man säger då till exempel fallskärmshoppning som är farligare. Där tycker folk helt plötsligt då, det är inget problem för att det är en överklasssport. Och då får de här överklasskillarna som har råd med det här, de anses vara myndiga och fatta sina egna beslut om sitt eget liv. Att de sätter sitt liv i fara för att uppleva något, det är okej.
Det är okej, ja.
Men när arbetarkillen ska slåss, nej, det är inte... Vet med alla de här debatterna, när man mötte alla de här Martin Ingvars som här, det slutade alltid i det är farligt, ja, men det finns sporter som är farligare.
Ja,
men boxning går ut på att slå. Ja, men då är det ju ett moralförbud. Du tycker att det är moraliskt fel. Jag tycker det är moraliskt rätt.
Nej, de där med Ingvar och de här som höll på, det vet. Nu tror jag det är ganska lugnt på.
Ja, precis. Men sporten är liksom, kampsporten är ju så jävla stor. De vågar inte ge sig på det.
Nej.
Och där har ju MMA gått i bräschen, måste jag säga. Verkligen.
Liksom. Ja, det är verkligen. Ja.
Och tittar man på kampsport, så är, om man räknar ihop alla kampsporterna, då är vi den näst största sporten bland ungdomar efter fotboll. Så det är en jättesport och det finns jättemycket människor som håller på med det här.
Ja.
Så att idag tror jag inte man vågar resa på sporten på samma sätt.
Nej, det skulle man inte, det vågar man inte det. Nej, det... Du som nämnde med fallskärmshoppning och sånt där. Ja. Finns ju ingen, du svävar ut där, ingen, i boxningen så har du en domare.
Ja.
Får för mycket styrk så stoppar han ju matchen. Ja. Du kan ju inte ha ett fallskärmshopp här. Nej, stopp nu, får du vända.
Nej, precis. Ja, men jag tycker att den är bizarr, den hela den tankebanan. För hur man än, när man debatterar det här, hur man än vred och vänder på det, så kommer det till, handlar om moral. Och det är bara att titta på när det var förbjudet. Det var förbjudet i Sverige, Norge, Island. Kuba, Nordkorea, Iran.
Ja.
Det var kommunistdiktaturer och nordiska länder och en islamfascistisk kultur. Ja. Där var det förbjudet. Och så vi, va?
Ja.
Demokrati.
Ja, det är skrattretande. När man...
ja. Ja, men 69 förbjöd de det.
69, ja.
Samma år. Du vet vad som hände 69? Jävla fint år. Vet du inte vad som hände 69?
Var de som föddes?
De var en jävla fin kille som föddes.
Det vet jag inte vem det kan vara.
Ja, Leffe, kul att få snacka med dig. Du har varit fan som en andra farsa till mig. Många, många år. 10 år hängde vi ihop.
Var det som helst? Ja, det var det.
Ja. 10 år var jag proffs. 10 år, 5 dagar i veckan. 6 dagar ibland också.
Ja.
Kommer du ihåg när vi sprang intervaller? Det var på lördagarna. I trappan där.
Ja.
Du stod... Ja. Om du någon gång har gått upp trätrappan vid Slussen där, så är det först en trätrappa och sen så är det en plan och så är det en trappa till.
Ja.
Då stod Leff i mitten där i sina jävla tofflor och en snus, och så sparkade han i arslet när man... Jävla helvete!
Ja, men det, jag tyckte det var jättebra när du fick springa det.
Ja, jag vet. I know.
Det var hemskt, den där trappen egentligen.
Ja, det var hemskt. Nej, fy fan. Vi gjorde den där 10 gånger, kom jag ihåg. Det, mycket av sådär med träning. Ofta är det ju så här, riktig smärta smärta. Ibland är det inte liksom så här, det är klart att det är ont att bryta händer och näsa och sånt.
Ja, ja, ja.
Men mycket av den här konditionsträningen är ju fan inte, det gör rätt ont kan jag säga. Det kräver en del pannben alltså.
Jag vet ju, vi kunde efter träning ibland kunde vi ta en promenad bara.
Ja, det var en härlig tid när Stalfans
gym. Ja, det var det.
En av de bästa perioderna i mitt liv.
Ja, det är. Just det var så ett härligt gäng också.
Jag träffade min Lena, kommer du ihåg det? Som blev min fru, som är mamma till mina barn.
Ja.
Träffade henne i omklädningsrummet. Jag stod och skurade golvet där i bara överkropp.
Ja.
Och in kom hon och såg mannen som hade allt. Han var vältränad och kunde skura.
Lena, jag ska spela in där.
Vi spelar in där. Så jag frågade i omklädningsrummet på Starfight, frågade henne så här, vad ska jag göra? Vi började prata där. Så frågade jag, vad ska jag göra i sommar? Jag vet inte. På lördag åker jag till Italien, ska du med? Och så hon hakade på. Vi hade känt varandra en vecka.
Ja, men det är snabba puckar, det är bra.
Ja, det är egentligen du som har fixat det. Det är du som har fixat Enzo. Grabben.
Ja, visst. Uh-huh. Men fasen blir så stora, vet du. Enzo, vad var han nu, 17?
Nej, han är 18. Han fyller 19 i april. 1,90.
Ja. Men du visar det här, att satsa på boxningen.
Nej, han ska kickboxas. Ja. Det löser ögonen. Jävla bra krokta, vet du. Kroppslag. Nej, men han har bra, han boxar bra, gör han.
Ja. Var tränar han någonstans då?
Han tränar hos Thiago. Taekwondo, så tränar vi på Shaolin, Tabo. Och sen så sparrar vi på Nakadoi och så tränar vi hemma rätt mycket.
Ja. Men Thiago håller igång fortfarande.
Ja, för fan. Ja, nu ringer det här, Leffe. Ja, men det, vi är klara. Så du får svara vem det är.
Hallå.
Sådär.
Jag måste ta med lurarna. Nej, jag sitter. Nej, det är en punch i gammal boxare som har satt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mm-hmm.